Det är fredagen den 26 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det är dags för fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Och inte vilken fredagspodd som helst. Det är ju fredag i Almedalsveckan. Årets mest fakturerade vecka när det politiska och mediala Stockholm byter Södermalm mot Södermalm, byter lingonen i Schibsted Social Kitchen mot Salmbergsylt, byter de överbelånade bostadsrätterna mot konfirmandslägerinkvartering i Airbnb-uppimpade redskapsförråd och tillsammans tillbringar några dagar intramurum i den gamla Hansestaden på Kalkstensklipporna. Vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion har ju förstås mycket lite att göra med denna internmediala turbulens, men vi rapporterar förstås från den. Och det ska vi göra idag också. Och de som ska hjälpa mig med det, de heter idag Tove Livendal, Paulina Neuding och Sofia Ek Hallonqvist. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Gud vad kul att ha er här. Tove, hur är läget med dig?
Ja, men jag är lite trött ska jag säga efter att ha hållit på med Almedalsveckan hela veckan och sen där på en fotbollsmatch.
Ja, precis. Du har ju precis som jag varit i Visby i veckan, du ska prata mycket mer om det sen, men bara kort, hur har Almedalen behandlat dig i år?
Ja, men jag tycker att det har varit en gynnsam behandling. Jag tycker nog, och jag har ju också lyssnat på de här poddarna som du har gjort, och jag instämmer nog med det som har sagts att det här kanske varit en av de bättre Almedalsveckorna på flera år. Och jag tycker det har funnits en väldigt fin energi.
Absolut. Det ska du och jag prata väldigt mycket om. Och så ska Sofia och Paulina få lyssna på oss och höra vad de har missat. Jag ska börja med några dumma skämt med dig, Tove. Ni som har sommarställe på Gotland, ni har ju en del maner för er. Ni kallar er sommargotlänningar. Men liksom ingen jävel som har stuga i Vemdalen kallar sig för vinterhärjedaling. Varför är ni så speciella liksom?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad det där begreppet kommer av, men det är väl det där att man ska, ja, behöver, jag vet inte om det är vi som har börjat kalla oss det eller om det är gotlänningarna som har benämnt oss som det för att visa att vi är kanske en andra klassens gotlänningar.
Nej, det är inte alls, utan det är ni som har bestämt det för att visa oss andra Almedalsturister att vi inte har så mycket att komma med, det är jag helt övertygad om. Hörrni, ja, ni vet ju att 115% av Gotlands BNP genereras under den här veckan. Vi ska vidare i presentationsrundan. Sofia, hej på dig!
Hej!
Berätta, vem är du?
Ja, det är alltid svårt att sammanfatta tycker jag.
Men, du är vår sommarvikarie ska vi säga först och främst.
Jag är sommarvikarie. Ja. Bra första steg. Nej, men jag är en trebarnsmor som bor utanför Lund och har en lite bråkig politisk bakgrund, men har sedan ungefär ett år tillbaka skrivit ledare i lite olika tidningar.
Ja, vad kul.
Och nu här.
Och sommarjobben på DN var slut, så du var tvungen att gå till oss helt enkelt.
Precis, just.
Vad har du gjort tidigare i livet?
Jag har jobbat inom kompetensförsörjningsbranschen framförallt. Jag har haft en samtidigt varit engagerad. Jag började med politik som 15-åring. Oj. Till min socialdemokratiska pappas förtret. Så gick jag med i Liberala ungdomsförbundet.
Det var bra gjort.
Han pratade med mig på en vecka. Ja. Efter det. Det var så högerradikalt tyckte han. Och sen flyttade jag till England och blev ännu mer radikaliserad. För då gick jag ur Liberalerna och gick med i KD.
Det var
och sen
bra.
För några år sedan så... Och sen för några år sedan så landade jag i att partipolitik nog inte är för mig och tycker mer om att skriva lite fritt.
Ja, nu är du på väg, nu är du tillbaka på de bra sakerna. Så är det. Bara kort fråga, varmt välkommen till podden ska sägas. Du har ju bara hunnit vara med oss en vecka, men är det någonting redan den här första veckan som kanske har överraskat dig lite som inte riktigt var som du trodde att det skulle vara?
Jag trodde att jag skulle formulera mig snabbare. Mm. Det är som att jag jag tar det på större allvar än vad jag brukar. Och då tar texten med lite längre tid också när man tar sig själv på allvar.
Men Tove, har inte du till och med ett namn på det där att när folk, skrivande människor, kommer till Svenska Dagbladet så känner man sig lite extra, att man anstränger sig lite extra mycket, och det kan nästan vara ett hinder ibland, eller kan det inte vara så?
Ja, det var inte mitt uttryck, utan det var tidigare chefredaktör Lena K. Samuelsson som myntade begreppet SvD-filtern. Och det var just så där att det kunde drabbas de som kom ibland, att det blev som en tung filt, att det blev så stort att man skulle skriva nu i den stora tidningen. Men vi är ju inte den stora tidningen, vi är ju bara uppstickaren. Nej, så att vi försöker kasta filten av de som drabbas av det.
Ja. Och jag har ju redan från början bara pratat strunt i podden, så jag har ju missat den här filten helt och hållet, vilket är jävla tur.
Det är bra.
Paulina, inget sommar för jobb för dig ännu. Du får fortsätta volontär här ett tag, men hur är läget för dig?
Bra, tack. Ja.
Saknar du att vara i Almedalen?
Ja och nej. Det var länge sedan jag var där i och för sig, men det var alltid roligt att vara där.
Din frånvaro var ju första platsen på listan snyggast i Almedalen, vakant i år igen. Hur känns det?
Ja, det kan ju bli så.
Ja, så kan det bli. Vi ska säga då att Peter då är ju inte med oss idag. Han har ju enligt uppgift hyrt ut lägenhet, bil, sin cykel, sin skateboard, sin kaffebryggare, sina tredje par Nike och en gammal Jofa-hjälm han hade på hockeyträning 1991 till gästande konsulter, och kommer också i år ha en rejäl semesterkassa när det blir dags att åka iväg sen i höst. Good for him! Värre för dem som
betalar. Verkligen.
Ska vi sluta tramsa och dra igång, tycker ni?
Det gör bra.
Men det värsta är ju att vi är ju kvar i Almedalen även efter avslutat tramsmoment. För det är ju då förstås det som har hänt i veckan. Och jag har ju, som Tove redan sagt, spelat in alla poddar under veckan härifrån. Nu är det fredag eftermiddag. 7 av 8 partiledare har hunnit hålla sina tal. Nooshi Dadgostar, hon återstår. Hon stänger veckan ikväll. Tove, hur många tal har du hunnit höra? Samvetsfrågan?
Ja, men det är en samvetsfråga. Jag har väl lyssnat på... Jag har ju haft ansvar för två av dem. Vi brukar ju fördela graserna så att vi delar upp, så vi tar två tal var och bevakar dem och skriver om dem. Så jag har lyssnat på mina två, men sen därutöver har jag också tagit del, inte hela tal, men lite urklipp av dem.
Talen tenderar ju att komma till en oavsett vad man vill eller inte. Ja. Lite. Vi ska prata om enskilda talen. Jag ska bara börja med det. Jag har nästan tjatat om hela veckan i podden, men jag tyckte det var ganska välfunnet. Det var Lydia Wåhlsten, vår tidigare kollega, som var med redan i måndags, och hon beskrev då talen som lite som kalanka på julafton, att det är kanske inte så nytt och det är inte förstås alls nyskapande, men det är ändå en del av Almedalen och faktiskt det viktigaste, har väl nästan alla sagt av mina gäster under veckan. Om vi börjar med dig, Paulina, partiledartalens status, är de fortfarande, är det en riktig spaning skulle du säga?
Jag tror att det är så att det är någonting som en partiledare, en partiorganisation, måste klara av att leverera på någon slags grundnivå. Mm. Det kan inte gå åt pipan.
Okay.
Men det är så här, när hörde du ett fantastiskt Almedalstal senast, som du ju så här har gått och tänkt på i flera år sedan dess, för att det var så otroligt inspirerande? Det gör man ju inte så.
Nej. Men samtidigt, de har väl ändå vikt, för att de folk förhåller ju sig till dem ändå på något sätt och refererar till dem. Eller i alla fall är det så från vår horisont här.
Ja, men jag tror att det är en så här hygienfaktor. Man måste kunna leverera ett rimligt Almedalstal. Sen så tror jag att det har ganska marginell effekt vad exakt det blir för någonting. Det man minns efter några år, det är så här... jag minns Ebba Busch, den här bauta Sverige-flaggan, och när hon började med Sverige, fosterland, och man tänkte så här...
Det här kommer spåra.
Så där fick man inte säga för några år sedan. Men nu så håller ju alla på. Så att den typen av... Där kan man väl säga, se något ganska intressant mönster. Jag tror att Magdalena Andersson kallar sig patriot nu för tiden. Och vi som har varit med länge, vi vet ju att på 90-talet så var det ju liksom bara... Det fick man inte säga. Det var
man inte kastade pil i södra Hammarbyhamnen på Flyshuset eller något sånt där.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Om man inte hängde på helikopterplattan så såg man inte det.
Bra räfta.
Tyckte man. Ja,
ska vi vidare. Sofia, du som sitter på avstånd och har följt men ändå har lyssnat på talen. Vad tänker du? Hur bra känsla får man för partiledarna och deras tal när man får in det via medias?
Ja, jag vet inte. Jag tycker att det där är ganska svårt. Det är mycket, man ska försöka pitcha in någon form av nya förslag. Jag tänkte på det du sa nu, Paulina. Jag tror att det var det inte förra valrörelsen som Ebba Busch lanserade det här hjärtelandet. Jag har fan med att hon lanserade det under Almedalstalet. Alltså det är lite en sån plattform för det där. Men sen så tycker jag någonstans när man tittar på dem, det är ju en ganska absurd känsla att titta på utifrån med alla de här partifrälsta som tittar på talet live. Och så har man alla applåder och sådär. Det skapar ju inte en FOMO-känsla, det gör det inte.
Nej, och alla har blivit instruerade att de får inte kolla i sina mobiler. Det är väldigt märkbart att folk är väldigt så här. Mobilen ligger kvar i fickan och man tittar väldigt intresserat och man nickar och man så här visar
man ser ryckningarna i händerna.
Precis.
Är det du som ligger bakom det här att införa mobilförbud i Almedalen?
Nej, men det hade kunnat vara det, va?
Ja, det skulle kunna vara det.
Hela Almedalen.
Ja, vi ska gå in på de enskilda talen. Vi kan ju börjat med det senaste timade. Ulf Kristersson talade ju tidigare idag, eller alldeles nyss var han klar faktiskt. Tove, om vi tar den överordnade energin, hur var den?
Det här var liksom ett habilt tal, som man säger. Det kommer inte gå till historien som ett, liksom, det var då det hände någonting. Nej. Och det kommer heller inte att betraktas som... Ja, nej, men det var ett stabilt tal. Han tryckte på det som är det han kan leverera just nu. Och det är ju en berättelse om vad de har hunnit åstadkomma under 4 år. Och det är ingen dålig historia. Den förtjänar väl att berättas. Samtidigt så har ju efterfrågan, när man har pratat runt i Almedalen, så har ju efterfrågan varit på att nu måste man liksom ta nästa steg, för att väljarna kommer inte att belöna tidigare gjorda insatser, de kommer att vilja ha löften inför framtiden. Och det försökte han ju också leverera på.
Så det var inget sådär Bill Palman-tal från Independence Day, att han liksom, alla jublade efteråt och vi celebrate our Independence Day eller sådär?
Ja, alla jublade efteråt av de skäl som Sofia sa.
Att de har betalt att göra det.
Partimedlemmar som är där, ja. Men, och utgör lejonparten och sådär. Nej, det, som sagt, det kommer inte att skriva historia. Men det var ju också, och så här, det är roligt. Jag tycker ju om tal som form. Det ger en möjlighet att excellera ifall man märker liksom, det är talskrivarnas dag också, varje som partiledardag. Jag vet att ni har ju pratat tidigare om det här när, jag tror det var Fredrik Hage som var talskrivare åt Göran Hägglund och myntade verklighetens folk. Mm, och också det här hjärtlandet som då Sofia nämnde. Alltså den där sortens möjlighet att införa nya begrepp, att hitta bilder som fäster, det är ju alltid, tycker jag, roligt. Och Ulf Kristersson hade, tycker jag, ändå väldigt fyndig sak som han själv verkade väldigt nöjd med, men det var ju när han talade om vårdköerna. De har ju då ökat i S-styrda Stockholm men minskar i övriga landet. Då sa han att skillnaden mellan att skapa eller kapa vårdköer är precis som det låter, ett ynka litet S. Och det tyckte jag var fyndigt.
Det var ju superfyndigt. Jättekul. Sofia och Paulina, var det någon av er som hörde på Kristersson tidigare idag?
Nej, men jag tänker på det här med verklighetens folk. Ja. Då var jag vikarie på redaktionen. Nu kollade jag precis, det var 2009 och då var det så här. Det surrades och så här ryktades före talet att det här skulle bli toppen. Det skulle verkligen vara något i hästväg.
Det roliga var ju då...
Det är också ett tal som vi minns nästan 20 år.
Och jag menar, denna timide Göran Hägglund då, den där centerman verkligen då, framställdes ju efteråt som mörkrets första liksom.
Så fick man inte säga. Nej.
Sofia, hann du lyssna på Kristersson idag?
Ja, jag hade det lite i bakgrunden. Det var väl stabilt.
Mm. Okej. Okay. Inte Independence Day, men stabilt i alla fall. Så att det får man vara glad med det lilla. Vad sa han mer? Han pratade då 5 000 kronor mer per månad för en barnfamilj under den här mandatperioden. Men också då 5 000 nästa då via någonting man kallade föräldraavdraget, som väl har varit ute och snurrat tidigare. Han pratade om de låga födelsetalen, att man ska få mer betalda IVF-försök och även syskon försök. Och så pratade han om då det han väl kallade medelklassdrömmen. Eller nej, det kanske han inte sa. Men han pratade om villa, Volvo och Vove. Ni vet den här gamla socialdemokratiska folkhemsdrömmen som nu är uppmålen i moderat dröm också. Ja, Tove, det här sakpolitiska, 5 000 kronor mer för hårt arbetande svenskar, det borde väl ändå folk gilla?
Ja, det gör det. Men jag tycker att så här, det är ingen liten sak. Det är ju en skattesänkning. Han talade ju faktiskt om det som det är också, även om de har hittat på det här uttrycket och föräldraavdrag. Och sen de här IVF-försöken, i pengamässigt så är det en ganska stor reform. Och signalerar ju, han försökte ju väva in det i en berättelse som handlar om att alltså dels är det den minskade demografin som hela västvärlden kämpar med, och inte bara västvärlden heller, det är ju många länder som jobbar med det, men också det här med, han försökte ju lägga in det i en bild av att ja, det måste ju vara möjligt att ett land där människor vill och kan både arbeta och bilda familj, alltså att möjliggöra det på olika sätt. Och det är ju en någonting annat än de här senaste mer utrerade valfläskutspelen som har kommit, som har liksom, där man har tittat på oro om världen och sen sagt att då får ni 42 kronors avdrag på flygbiljetten. Det här är ju någonting annat faktiskt. Mm.
Det känns som all politik, den här nostalgin inför vad som tidigare anses ha funnits, det vill man tillbaka till. Alla politiker pratar ju att de vill återskapa någon sorts Lars Thunbjörk-bild från Skara Sommarland 1987 då livet var som bäst av någon anledning. Jag vet inte om jag håller med. Ja, vi kanske ska lämna Kristerssons stöd. Vi har många fler att hinna med också. Gå vidare i talen och prata om Centern. Centerns ekvation är olöslig, skrev du Sofia på ledarsidan då efter det talet. Det vet vi ju alla att den är, men vad tänkte du, hur formulerade du just du den olösligheten?
Jo, men det var väldigt tydligt i Tandringqvists tal att hon är en borgerlig politiker. Det var framtidstro, entreprenörskap, visioner på ett väldigt, men en stark företagarande. Eller hon återkom hela tiden till nybyggaranda och sänkta arbetsgivaravgifter. Jag tror hon kom med förslaget att var de första 10 anställda för företag ska vara helt befriade från arbetsgivaravgift och sådär. Och det där är ju typiskt borgerliga förslag. Och Centerpartiet återkommer ju hela tiden till att det viktigaste är att man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Och sen så kommer man med de här kraven som de har släppt nu. Jag tror att det är Sveriges sämsta cliffhanger. De släpper ungefär 1 i månaden med olika krav på vad deras stöd ska kosta nästa regering. Men de där kraven hade ju varit betydligt enklare att få igenom i det andra lägret och kommer vara svåra att faktiskt få till vänster. Mm.
Paulina, att man först då presenterar sin borgerliga politik och sen vänder man huvudet i 180 grader och säger så här att det här ska vi genomföra tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är ju fortsatt lite tufft att förklara.
Det är svårt att förklara. Det är också svårt att förklara det principiella ställningstagandet mot borgerligheten på grund av då samarbetet med SD. Och då ändå kunna samarbeta vänsterut trots liksom gänginfiltration i Botkyrka och rasism, extremism och fascism och terrorstöd som finns på den sidan. Så det är superkonstigt. Jag är väldigt förvånad över att Elisabeth Tandringqvist gör så här. Det är inte den bild jag har haft av henne.
Tove Tandringqvist gjorde faktiskt debut i Almedalen. Hon tillträdde ju i höstas. Gjorde hon något intryck på dig? Eller hann du se henne förresten?
Jag har sett lite grann och det som jag tycker är positivt är att hon var positiv. Det vill säga att vi är ju i ett läge där det är väldigt mycket här och nu och det är mycket tillbakablickande. Och jag blir glad för all positiv och framåtblickande energi som kan komma in i det politiska samtalet. Därför att jag tror att vi behöver det för att kunna liksom, det har funnits väldigt många svåra saker vi har behövt och fortsatt behöver lösa, men vi behöver också kunna höja blicken och titta framåt, och den sortens energi tycker jag att hon hade med sig.
Paulina, du har ju skrivit både om SD och Jimmy Åkesson och KD och Ebba Busch. Ska vi säga lite kort om dem? Vi har ju avhandlat dem på den tidigare veckan. Men jag vill börja med Jimmy Åkesson. Det var en man som ägde både scen och tidprojekt, drog vi slutsatser i podden. Drog du slutsatser?
Ja, absolut. Absolut är det så. Han är ju liksom... Det var 15:e året som han var på Almedalsscenen. Det är inte den här killen som står tryckt mot en vägg med liksom mediemikrofonen i ansiktet och försöker liksom förklara att hans åsikter inte är jättehemska utan ganska normala. Utan det här är ju en person som liksom, ja, pratar lätt och ledigt och beter sig som att han äger stället, vilket han på sätt och vis gör. Så att det är nog det tryggaste framförandet jag har sett på den där scenen.
Ebba Busch då? Vad gjorde hon för intryck på dig?
Ebba Busch skulle ju attrahera kvinnor, det var helt uppenbart.
Hon...
Det är lätt att berätta. Men det är väldigt lätt, det är bara att berätta om olika kunskaper man har.
Jag ska testa det nog.
Ja, exakt. Nej, men hon var riktade in sig då. Alltså man vill ju ha de här Magdalena Andersson, professionella kvinnor i storstad, akademiker. Det är den gruppen det hänger på. Mm. Och så har man väl tänkt att Ebba Busch är ju kvinna. Mm. Men hon har ju inte en dragningskraft på den gruppen. Hon är för kristen, hon är för konservativ, hon är för perfekt, hon är för märklig en svensk offentlighet. Alltså hon har nästan en sån här amerikansk konservativ framtoning som jag tror att den gruppen helt enkelt inte dras till. Och det säger verkligen ingenting negativt om Ebba Busch, men jag tror att det blir svårt.
Det är ingenting hon kan göra någonting åt. Det var ingenting hon lyckades i talet med att förändra, tror du?
Jag tror inte att hon kan spela på den flanken överhuvudtaget. Mm.
Tove, du är kvinna i storstad, akademiker och så vidare. Blir du attraherad av Ebba Busch och det hon säger just nu?
det jag gillar är ju i hennes fall att hon är så här, fräck och trygg samtidigt. Hon har ju en slags... Ja, just det, nu kommer jag på ett ord jag inte ska säga på podden för det är fult. Men hon känns väldigt trygg och säker och hon kan... och det är det också som syns i de där talen. Mm. Om folk äger scenen, om de känns trygga i formatet, om de har roligt när de gillar att stå där. Och Ebba Busch gillar att stå på scen och synas och det märks och det är smittsamt. Mm. Så att den sortens attityd som hon ju kanske mest har fått utlopp för på internationella talscener, jag gillar att det finns med i den svenska kontexten också. Mm.
Nej, men jag menar inte det här alls verkligen som någonting som egentligen reflekterar negativt på Ebba Busch. Jag tror bara att det är en typ av framtoning, det är ett slags trygghet som jag inte tror appellerar till den gruppen som uppfattas som udda i Sverige, som liksom kulturellt märklig.
Nej, men skulle man inte kunna säga att Birgitta Olsson har den typen av liksom utstrålning, approach? Och hon attraherar ju den gruppen i allra högsta grad. Ändå.
Exakt. Mm. Exakt, och det är så här, det är det här med att vara relaterbar, att liksom hitta den där våglängden som människor gillar. Mm. Och det där är en grupp som även liksom vad som hade varit traditionellt borgerliga kvinnor som vi möter i vår vardag så där, som förr hade varit kanske självklart röstat på Moderaterna eller självklart röstat borgerligt, de riktar sig nu med den självklarheten till Magdalena Andersson eller till Elisabeth Thand Ringqvist. Det är ganska intressant att det har skett en sån förskjutning. Mm. Och det är fortfarande så. Man tänker tidöd och tänker man tonårsutvisningar, 13-åriga stackare på vatten och bröd i fängelse och liksom rasister. Är det, sen är ju inte det verkligheten. Rasisterna finns på andra sidan.
Är det bara jag som fortfarande funderar på vad Tove hade tänkt säga om Ebba Busch men inte ville säga i podden?
Jag vet också vad du tänkte. Ja. Du tänkte, nu säger jag plötsligt ett fult ord.
Jag tror att det är storbilslugn vi söker efter.
Ja, just det.
Jaha, var det det? Okay. jag tänkte på någonting i frisyren, men okej, det var något helt annorlunda. Alltså. Det här blev konstigt, va?
Jättekonstigt. Ja. Och lyssnarna ser inte att jag bara sitter här och ler gåtfullt.
Ja. Hörrni, då har vi hunnit igenom halvvägs. Jag ska bara passa på att tipsa då om att vi har ju, som jag sa tidigare, skrivit om alla, eller kommer ha skrivit om alla, en egen liten text om alla tal som man gärna får gå in på sidan och läsa. Vi avslutar då förstås ikväll med Nooshi Dadgostar efter hennes tal. En tanke också så här lite i halvtid. Jag såg Ulf Kristerssons tal på SVT. Och då fick jag se det här märkliga som nu har blivit väldigt vanligt, är att så fort hans tal var slut så överlämnade man då ordet till en politisk expert som skulle säga vad han hade sagt. Och då inte liksom några egentliga tankar, utan egentligen upprepade vad Ulf Kristersson har sagt. Att, och jag förstår inte, varför ska Mats Knutsson säga att Ulf Kristersson vill ha 4 år till när Ulf Kristersson själv 45 sekunder tidigare i samma sändning sagt exakt det? Det kändes otroligt infantilt.
Men man får ju vara glad över att det inte är retorikexpertisen längre som tillkallas som får berätta att de mycket logos. Det var mycket logos idag och man såg att han samlade för att hon riktade.
Ja, precis. Jag tyckte det var jättekonstigt.
Men det här kanske är för att hjälpa dem som inte orkar lyssna på talet. Då får de 2 minuters versionen istället för 20.
Okej, man spolar förbi de första. Ja.
Det finns faktiskt på SVT, när man klickar in på SVT Play efter Almedalstalen, så står det så här är Almedalstalet på 5 minuter, eller om det är 3 minuter, så har de liksom klippt ut det viktigaste,
det
som en fotbollsmatch.
Nej, det
hörrni, Magdalena Andersson talade igår, det kan börja redan nu avslöja att jag och Tove missade det. Hur var det med det andra? Var det någon som hörde henne?
Nej.
Sofia, inte du heller?
Nej.
Nej, okej. Vem satte vi på det jobbet, Tove?
Det var Carl Siegfried.
Ja, men då har vi inte fuskat där.
Och en annan person som kommenterar politik, ska inte nämna vid namn för jag så, men konstatera att det var nog av alla partier tal så var nog kanske det man lättast kunde undvara för att det var så förutsägbart. Så det, där bjöds inga överraskningar. Och det framgick väl också av Karls text.
Simona Johansson, det var väl också Karl som skrev om, han nämnde ju då att hon talar om nördarnas revansch. Jag kan ju berätta att vi nördar har ju fått revansch de senaste 25 åren, så det blev väldigt mycket av det faktiskt. Men ytterligare tydligen skulle vi kompenseras för den där skolkorridoren på 80-talet. Och sen då Daniel Heldén från Miljöpartiet. Vem av oss skrev om den?
Det var jag.
Berätta, hur upplevde du språkröret Heldén?
Ja, men det var en fantastisk tripp. Det var lite grann, ja, men jag tänker på I drömmarnas trädgård var ett sånt där tv-program som man såg med sina småttingar där det var mjuka, goa färger och alla var glada. Och det var verkligen, jag är ju mycket skeptisk till miljöpartistisk politik, men det var oemotståndligt framtidsinriktat och det är ju sådär, små partier som inte behöver ta ansvar för helheten, de kan kosta på sig att ta ut svängarna, och här körde det här gröna tåget och allting är möjligt, allting ska bli bättre, tågen ska gå i tid och vi ska för 499 kronor, det är dessutom ett pris som är sådär införsäljigt, så ska vi kunna få ett kort så vi kan resa kollektivt över hela Sverige, och 299 för barn, ungdomar och pensionärer. Och den här lilla finstilta notan då för det resterande, överskjutande, det kommer ju att tas av oss också som skattebetalare, men det behöver man inte bekymra sig om. Så att det var, allting ska bli så bra. Det var kul, men jag blev verkligen glad över att han också talade om framtiden som någonting man kan längta efter. Ja. Och det kommer jag tillbaka till, jag tror att det är viktigt att vi kan känna så i ett land.
Och, no shit alltså.
Så att, jag gillade det.
Ja, livet är inte, var inte, livet pikade inte 1987 på Skara sommarland, snälla Sverige, det funkar bättre. Det ska ju sägas att det viskas lite här bland politiska tyckare och kännare att Miljöpartiet ligger i ett ganska bra läge inför valet och skulle kunna bli en sån där liten ja, uppåtstickare helt enkelt. De har ju vaknat till i opinionerna sen, så vi får se hur det går. Ja, vi ska börja sy ihop det här med talen. Vi ska säga så att vi har haft bra väder hela veckan. Det blir ju varmare för varje dag här i Visby. Igår kväll var det riktigt svettigt, ska sägas. Så att det har varit för både deltagare och politiker och gäster har det varit väldigt, väldigt trevliga dagar här. En spaning då som vi har varit inne på podden i veckan och som många andra pratar om också, så jag skulle vilja bolla med er. Det är ju det här med att Tidös underläge i opinionen är ju påtaglig och att det då har märkts nu framförallt från de mindre partierna i Tidö, KD och L, en viss omorientering nu, att man försöker hitta nya sätt att uttrycka sig. Man distanserar sig delvis från Tidöprojektet. Simona Moasson distanserade sig lite från SD och att man nu är det liksom var och en för sig själv inför valet. Vad, om vi börjar med det, Tove, vad tänker du om den utvecklingen? Eller det är så många ser den, jag vet inte om du ser den, men vill du kommentera det?
Ja, alltså om man tittar på de här graferna över väljaropinionen så kan man ju konstatera att ända sedan Tidö bildades så har det ju funnits ett missnöje med det. Det har varit svårt för många väljare att acceptera att SD har kommit in på det sätt de har gjort. Även om man då kan vara av åsikten att det var liksom nödvändigt och det var det minst dåliga, så är det ju ändå många borgerliga väljare som tycker att det här är inte det optimala. Och jag tror att det är helt riktigt. Vi har varit inne på det tidigare i podden. Vi har refererat till Andreas Johansson Heine som upprepat har talat om detta. Att jag tror det är jätteviktigt nu inför valet att respektive partier talar om vad de vill göra. Och det var ju också tydligt, tycker jag, Ulf Kristerssons tal, att även om man talade om saker som har gjorts så var det inte liksom att krama Tidö som så, utan det var ju att på något sätt bara framhålla innehållet i det som har gjorts och sen staka ut vad Moderaterna vill göra framåt. Och det tror jag är viktigt.
Mm. En fråga till dig, Sofia. Är det så att man kanske från den högersidan har underskattat hur mycket kvarvarande motvilja eller ovilja det finns hos marginalväljarna mot SD och kanske överskattat betydelsen av att spela samstämmigt på högersidan? Vad tänker du om det?
Det tror jag absolut. Mm. Det tror jag absolut. Det var ju en retorik inför förra valet. Alltså, man brasklappade sig ju fram till Tidö ändå. Att det verkligen man var verkligen tvungen till det. Och det tror jag att väljarna kunde acceptera. Men det är klart att det finns de där kvinnliga storstadsväljarna kanske inte riktigt tycker om att man omfamnar Jimmie Åkesson fortfarande. Mm.
Paulina, vill du fortsätta?
Kan finnas en sån effekt.
Nej, jag tror att det är precis så. Att det är... Mm. Att det där är liksom, det finns en ick-faktor.
Ja, men vad innebär det? Är valet avgjort på fråga redan nu, eller? Eller för högersidan?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, så här, ja, underläget är stort, men det händer saker varje dag som inte har hänt förut. Allt kan fortfarande hända. Mm. Och som sagt, det hänger fortfarande också på att journalister gör sitt jobb och vi ingår faktiskt i journalistskrået. Alltså, hela den här tabuiseringen av SD, den är liksom, den bygger inte på något legitimt längre, utan så här, det är vänstern som borde vara föremål för den här typen av tabu och att beröringsskräck och allt det där. Där finns det fascism på riktigt. Där finns det support för mördarrörelser på riktigt. Mm. Och det är så här, det är vårt jobb att upprepa det.
Det gör du just nu, du gör ditt jobb.
Ja, precis.
Men det är väl tråkigt att egentligen hålla på med whataboutism, men jag vill ändå ta mig rätten att göra det. För att jag tänker att om det hade kunnat avslöjas att man i Sverigedemokratiskt led, att det hade varit ett hundratal politiker i olika nivåer som hade gjort den typen av uttalanden som det har avslöjats på vänsterfronten. Mm. Hade så varit fallet så hade ju inte Ulf Kristersson kunnat prata med en journalist utan att ställas frågan hur i all sin dar han kan tänka sig att samarbeta med ett sådant parti. Alltså man hade inte släppt den frågan till valet.
Aldrig någonsin.
Nej. Tove, håller du med? Är det helt enkelt en ojämlikhet i mediebevakningen som spelar in här?
Jag tror att det finns... Ja, men jag tror att det finns en sån dimension.
Nu är Peter här och kan försvara sig, men... Ja.
Nej, men jag tror att det finns en sån dimension, ja.
Okay. En fråga till er alla som det också har pratats lite om. Det är ju då den påstådda surheten eller lite från Ulf Kristerssons sida. Att han bär ansvar och att han och hans, det som har hänt kring hans familj och sådär bär ansvar för Moderaterna och tidigare svårigheter. Det är ju anonyma källor som har kommit fram med det här och de ska man ju verkligen ta med många nypers allt, för det kan ju vara vem som helst egentligen som säger det. Men Tove, tror du att det ligger någonting i att Ulf Kristersson ses som ett problem inom partiet?
Jag tror att det är så att, eller det har alltid varit sant, kanske för alla partier, men i synnerhet Moderaterna, att när siffrorna inte går bra, då det blir dålig stämning och då kommer de här anonyma rösterna att höras av olika slag, och det innebär ibland att det finns en sanning bakom det, att det finns sånt missnöje som artikuleras, och ibland så är det att olika intressen tar tillfället i akt att skjuta i sank. Så att det är det som är det kniviga när man ska rapportera om sånt här, att man å ena sidan vill försöka komma bakom och skildra saker som händer och finns utan att samtidigt bli ett redskap för internpolitiska krafter.
Mm. Sofia, hur tycker du statsministern har skött sitt jobb?
Stor fråga. Jag tycker statsministern också tycker jobb väl. Sen tycker jag väl någonstans att kanske inte de gladaste tonerna alltid när det kommer lite granskningar och sånt där. Det hade väl kunnat skötas lite snyggare. Men
kanske det. Vi ska bäst sammanfatta Almedalsveckan. Jag vill faktiskt passa på att själv säga att jag håller verkligen med det Tove refererade till tidigare, att det har varit en väldigt bra vecka. Jag måste säga att Almedalsveckan är tillbaka till de perioder där den verkligen varit som bäst. Även ni som har följt den genom åren vet ju att det blev kanske lite på 10-talet, blev lite mer och mer kiviksmarknad. Alla skulle vara med, det var mycket som inte rörde politik och en del som var ganska konstigt, och politiken kom väl undanskymt. Nu tycker jag det har varit väldigt mycket politik. Det har inte massa DJ-battle och semingel och sånt där snyggaste i Almedalen trams. Det har varit politik, det har varit seriöst, kunnigt, initierat, men samtidigt avslappnat och trevligt, inkluderande. Ja, jag är faktiskt mycket imponerad. Tove, använder jag överord nu eller håller du med?
Nej, men jag håller med. Men samtidigt så är det ju så att vi har kanske, det finns ju lika många Almedalen-upplevelser som det finns Almedalen-besökare. Mm. Och över 3000 seminarier och de här väldigt starka klustren. Igår besökte jag ukrainska hubben och det är liksom som en egen liten hubb då, på samma sätt som Tech Almedalen och Vård Almedalen och sådär.
De kan man just hoppa in och besöka och se och liksom bara ta en timme och lära sig jättemycket, tycker jag.
Nej, men alltså så här, det här är ju unikt och helt underbart att vi har det här. Och att vanligt folk kan gå och mingla och det är faktiskt en av dessa saker som är ganska rolig att se med utländska ögon. Jag har själv gått genom Almedalen med en akademiker från utlandet som så här inte kunde tro sina ögon. Att vanliga människor minglar och så säger man så här, kolla, där går ÖB och där är partiledare den och den. Och där är så här, antingen så är det här underbart eller så är det väldigt naivt. Jag brukar luta åt det senare, men jag vill tro att det här bara är någonting som säger någonting om att vi har det väldigt bra.
Det är väl som Umindalen kanske, att det är väldigt naivt men också väldigt underbart.
Ja, men precis. Det är,
Ja, nej, men dels två saker. Det ena är ju det här med säkerheten, och det kommenterades ju på däromdagen att det är ju någonting nytt och blev kanske ännu mer så efter mordet på Ing-Marie Wieselgren. Men det är mycket säkerhetsarrangemang och idag så ser man inte att ministrar rör sig med enbart medarbetare, utan det finns en säkerhetsapparat kring som är rätt omfattande. Och det är väl tycker jag ändå då ett rimligt pris för att kunna, att inte vara naiv men kunna liksom slå vakt om öppenheten. Så att jag tror att där har vi lärt oss den väldigt, väldigt hårda vägen att vi behöver tänka två tankar samtidigt. Sen det andra som jag tror ni var inne på, det var väl Andreas Johansson Heine som berättade hur han hade anfört att det här med polarisering inte var så farligt i Sverige, och det hade i och för sig då uppfattats väldigt ovälkommet. Men du och jag, Andreas, vi var ju på Svenska Dagbladets mingel igår, och där var verkligen en enorm åsiktsbredd och så där, och vi konstaterade att det var ingen polarisering där. Det var snarare tvärtom, en slags, ja, det verkar som att demokrati mår ganska bra. Här står folk från de mest skilda läger och kan umgås, och det blir inga sådana här Sverigedemokrater står och pratar med andra som vilka som helst. Det är inte liksom någon så här beröringsskräck på det sättet. Så att det finns ju någonting i det här som tycker jag är hoppfullt, därför att är det så att det verkligen skulle bränna till, så måste alla kunna dela skyddsrum. Ja. Och då, man måste kunna ta hand om varandra. Och det tror jag Almedalsveckan hjälper till.
Det är bra att börja med att dela mingel med dem man ska dela skyddsrum med. Nej, men jag måste säga det, för att ibland är det då framstås den enorma polariseringen som då hävdas. Det finns ju en del ledarsidor och en del forskare som hävdar har drabbat Sverige. Alltså, skulle man berätta för någon som kom från ett land som på allvar är splittrat, att polariseringen gått långt, liksom att well in Sweden we have Almedalsveckan. Liksom alla politiker bor i liksom en liten hobbitstad tillsammans. Och lajvar byråd, och vi är liksom tätt in till varandra. Kommunisten och fascisten, som de kallar varandra, står bredvid varandra och skålar och sådär. Liksom det, polarisering, ryktet om polariseringen är kraftigt, kraftigt överdriven, skulle jag säga.
Ja, och det liksom hålls 3000 seminarier, var många utgör vänskapliga gräl, eller åtminstone civiliserade gräl. Och en hel del, liksom mycket, där själva poängen är att man tycker väldigt olika. Och det lyckas ju genomföras utan att folk hemfaller, tror jag, åt slagsmål eller sådana saker. Det har varit närvaro av extremrörelsen, NMR har varit på plats i Almedalen, men det har ändå så här gått att genomföra. Det gjordes någon form av sångmanifestation medan Jimmy Åkesson talade av någon. Men det är också uttryck som får finnas i en demokrati. Mm. Det är till och med så då med NMR, som ju inte är en demokratisk rörelse utan står för någonting annat, att den rymmer även dem. Det tänker jag är en ganska stark
nazister har ju funnits i Almedalen i 25 års tid, även fast det alltid uppropas varje år att nu kommer de att ta över, så sker ju inte det. Jaha, innan vi stänger Almedalen, några andra spaningar, Tove, som du bara, ja, det behöver inte vara direkt politiska, men någonting du, för de samhällsintresserade, som Fredrik Johansson brukar säga.
Ja, just det. Nej, men jag har ju varit på de här veckorna i snart ett kvartssekel, inser jag. Och jag tänker ju ändå, visst. Det är nog att en och annan aktör borde fundera på om detta är de bäst investerade pengarna, därför att det är en pengarullning, som du varit inne på flera gånger, som är kolossal. Men jag tänker också att om det här innebär att alla deltagare åker hem med liksom någon ny insikt, någon ny kunskap, alltså det är en ganska bra värde, vad ska man säga, återbäring på investeringen också. Så att, och det här är ändå personer som tillhör det som Hans Zetterberg skulle kalla den centrala zonen. Eliter från olika så här, sfärer, civilsamhället, forskningen, politiken. Och det finns ett värde i att man gemensamt försöker skärpa sin tanke, tänja sin tanke. Och så att jag tycker att det är mycket... Det är mycket positivt. Mm.
För er som pratar byrålingo, så skulle jag säga att Almedalen har gått från PR mer till PA, alltså till public affairs mer. Det här liksom gamla, med Civics marknad som det var ett tag, där det handlar om att få rubriker och göra utspel och knäppa grejer och sånt där. Alltså, det är mycket, mycket mer seriöst. Och jag ska säga, det är faktiskt min första Almedalsvecka efter pandemin. Jag var här senast 2019, där du liksom pikade med liksom gratispriten och sånt där kanske. Men jag är sagt väldigt, väldigt imponerad. En sak, liten spaning. Den här mellanchefsutstyrseln som var så populär på män i min ålder på 10-talet, ni vet, mellanblå kavaj, ljusblå skjorta och chinos. har också tappat popularitet. Minns ni vad jag pratar om?
Är det lite mer startup bro?
Jag vet inte, men det var den här uniformen som bara skrek att nu är pappa i Almedalen och ger upphov till ett HR-ärende. Liksom, det är inte alls lika populärt.
Men vad har man på sig istället? Det är jätteintressant.
Nej, men inte lika informerad. Ganska många människor, eller väldigt många människor har vanliga sommarkläder på sig. Mindre formellt skulle jag säga, mer folk här och jobbar riktigt och inte liksom bara visar upp sig, utan man deltar i paneler, man pratar med folk, man driver sina frågor. Det är
en annan grej som är så här väldigt unik, om man så lånar utländska ögon igen, så här, att folk klär sig så här informellt somrigt i Almedalen. Och har man något annat, alltså, jag tänker ju mer på kvinnlig klädsel, att ha någonting annat, vara mer formell i Almedalen, det är inte riktigt rätt, utan det är så här sommar på landet.
Och jag tror det här med en utstyrsel per förmiddag och eftermiddag som man packade med för, det är också lite på väg bort. Tove, ska vi inte åka den står igen?
Jag tycker absolut att det här konceptet du hittade för podden under veckan förtjänar att återupprepas. Det är möjligen att vi skulle fundera på om vi ska utveckla det till livepodd till och med. Det kan vara något att fundera på.
Det ska vi göra, för det ska ju säga att våra kollegor hade ju en, på politikredaktionen hade ju en kort, men ändå lite live-utfrågning på minglet igår, vilket var väldigt uppskattat. Och då måste vi också avslöja att regeringen var på plats och bjöd på sina musikaliska talanger. Ska du berätta, Tove?
Precis. Det skedde ett uppförande där Jakob Forssmed sjöng med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik
Torehammar
som doakör.
Och vilket uppträdande det var. Sen har vi då fått höra ryktesvis att Forssmeds folk har ju fått sälja in det här uppträdandet i åtskilliga tidningar, men tidigare är inte alls desperata.
Han var faktiskt med på Expressen, hade ju en sån här fotbolls fest kan man säga, och där har han också framträtt. Men det får man ju säga, man måste ju använda av det man har, och Jakob Forssmed kan utan tvekan sjunga. Mm, så att, varför inte?
Ja, men det är så här, vi har två frikyrkliga politiker i regeringen och båda kan sjunga från hjärtat. Det är en jättefin rörelse. Mm. Den har mycket i sig.
Musikaliskt håller jag med.
Ja, på många andra sätt också.
Ja, Sofia, vad är din relation till väckelsemusiken?
Inte så mycket till väckelsemusiken. Jag hade för några veckor sedan så funderade jag på om det inte var dags att ansluta sig. Så gick jag in på Pingstkyrkans hemsida och så läste jag lite så här, okej, men grunderna då? Och jag kom inte så långt innan jag insåg, nej, det här, det funkar inte. Jag har ofta det när man går till kyrkan, att jag blir överväldigad av den här starka tron på Jesus. Just det, det kommer också i det här paketet.
Det är deras USP, kan man säga.
Jag vet, men jag lyckas alltid liksom förtränga det, och sen så sätter jag mig där och bara, just det, så var det.
Sofia, du är ju folkpartist, för alla folkpartister läser allt genom alla partiprogram först, och så upptäcker man att Liberalerna är det bästa. Så att om du läser genom alla frikyrkor först, ja, det the folkpartist is strong with this one.
Det är fisk jag landar i till slut ändå.
Så kanske det blir fria liberaler i Svenska kyrkan. Hörrni, vi ska hitta med lite annat också förutom Almedalsveckan. För att ni som inte har varit och minglat med mig och Tove, ni har ju varit hemma och skrivit. Paulina, du skriver ju idag om den här intressanta utvecklingen inom våldsbrottsligheten i Sverige. Vad skriver du?
Ja. Jag skriver om befriade 13-åringar. Det pratas ju väldigt mycket om att Tidö vill vara taskiga mot 13-åringar. Vad man inte pratar om lika mycket är att nu kom den andra sorts statistik som pekar tydligt på att rånen minskar. Och rånen har ju varit ett jätteproblem, både liksom i sig själva och hur de har påverkat barn och ungas frihet utomhus helt enkelt de senaste åren. Vi hade toppår kring 2019-2020, när vi fick alla de här hemska rapporterna om en 8-åring som blev omringad på vägen hem från skolan och maskerade och knivbeväpnade män och rånades. De här två ungdomarna som utsattes för tortyr och våldtäkt på Solna kyrkogård.
Just det, minns jag.
Kyrkogården i Solna och så vidare. Liksom. Och det här fick ju väldigt stora effekter. tyckte jag att man märkte när man pratade med folk. Det är ingenting som jag har data på, men mycket medierapporter, mycket intervjuer med barn och föräldrar i medierna där man berättar att vi vågar inte släppa ut våra barn, eller barn berättar att jag får inte gå till fotbollen ensam utan mamma och pappa måste följa med, och kan de inte följa med då får jag inte gå till fotbollen och så vidare. Så att det här är ju i allra högsta grad en frihetsfråga. Det är som när de här rånen nu går ner, de är inte borta. Det kommer fortfarande hemska fall. Och liksom förnedring och att man, ni vet allt det där liksom, som det rapporteras om i de där fallen. Det är liksom en förnedring som är svår att föreställa sig.
Men,
de finns fortfarande, men de minskar.
Ja, hur mycket minskar de och vet vi varför?
Ja, och då är det så här, det är svårt att veta vad som är vad, men rån med manliga målsägande i statistiken har mer än halverats sedan 2019 och 2020. Ja, precis. Mm. Även NTU, kraftig minskning av självrapporterad. Så att,
NTU är den här nationella trygghetsundersökningen, ska jag säga.
Precis, när man frågar människor, har du utsatts för den här typen av brott? Så att det är liksom... Först hade vi då dödliga skjutningar som vi då vet har gått ner. Sen har vi det här. Så två brottstyper som verkligen bidrog till att människor ville byta regering. Det här är de mest, några av de otäckaste brotten och några av de brott som är tydligast uttryck för det som vi kallar för integrationsmisslyckanden. För det här har en väldigt tydlig sån dimension. Alltså, förövarna är i hög grad migranter, barn till migranter, och offren är i hög grad svenskar. Och jag, för min del, efter att ha läst in mig på det här, fullständigt övertygad om att det finns en stark dimension av rasism mot svenskar som fortfarande inte har undersökts och som regeringen borde ge Brå i uppdrag och undersöka.
Borde inte Ulf Kristersson ha pratat om det här också på scenen igår?
Det gjorde han. Han började i att gå tillbaka just och titta var vi var någonstans och vad som har uträttats. Och det är ju, som jag var inne på, det är en viktig och stark berättelse. Och sen kanske inte det belönas genom att det automatiskt leder till att ja, då får man fortsätta. Men det är en annan sak. Men han tog upp det.
Jag hade ett sensamtal med Ulf Kristersson precis i slutet av maj, och då passade jag faktiskt på att tacka honom för att vi gick mot ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket då blev. Maj hade ju inte heller någon dödsskjutning. Och det är så lätt att glömma, och vi har ju sett normalisering åt alla håll i de senaste åren i Sverige. Alltså vi vande oss vid bomberna, vi vande oss vid dödsskjutningar. Vi kanske redan har glömt hur det var 2022, men det var helt sjukt. Alltså folk sköts ju liksom varje vecka till döds. Och liksom akuten stormades av anhöriga, man fick låsa dörren. Alltså det kaoset är borta.
Jag minns ju att jag skrev någon gång, SvD har ju någonting som kallas för morgonrapporten. Det kommer liksom vad har hänt under natten, liksom de senaste de senaste nyhetstimmarna på dygnets nyheter. Och det var ju en period när det var i princip varje dag som det hade varit någon skjutning. Och det är som sagt, så är det inte längre.
Ja, och det är så här. Och skjutning låter ju väldigt förminskande, men det var så unga människor som låg och dog på trottoarer i utsatta områden. Ofta minoriteter. Och liksom, nu får de människorna leva. Nu får de här barnen kanske gå till fotbollen själva, utan sina föräldrar. Och slipper bli utsatta för de här förnedringshistorierna. Så att du frågade vad det handlar om, och det är så här, det är ju väldigt svårt att säga vad det handlar om förstås, men det ligger ju väldigt nära till hands att anta att det har att göra med de skärpta straff och de nya tvångsmedel och allt det där som ingår i den här omläggningen som Tidö har gjort av kriminalpolitiken. Jag tror inte att det har gjort med att klyftorna har minskat och socioekonomin har blivit fantastisk. Jag tror inte att det är det.
Fritidsgårdarnas betydelse. Tidö har ju utökat antal fritidsgårdar med 500%.
Precis. Alla de här barnen har nu ungdomarna har ju nu en lokal. Det är det.
Nej, det var dumt att ta allvarligt ämne.
Det här är så viktigt. Därför att det har blivit ett mem liksom, kring Tidö. Så här, det är de som vill vara dumma mot 13-åringar. Ja, fast den där 8-åringen som knivrånades på vägen hem från skolan. Det kanske andra 8-åringar som slipper det nu. Och det tycker jag är ganska viktigt.
Det är superviktigt. Det är väl något av det viktigaste som har skett i landet de senaste åren, tror jag.
Ja, och det är så här, det är som vi har sagt hela tiden. Det är Churchill 1945. Liksom. Mm.
Så är det. Vi går vidare med ett annat litet nedslag. Sofia, jag vet inte om du har skrivit om det här än. Men du hade tittat på en undersökning där man hade frågat folk vad man tror om framtida migrationspolitik. Visst var det så?
Mm. Det har jag skrivit om. Jag vet inte när den kommer. Men man hade frågat folk vad de tror, hur migrationspolitiken kommer se ut om vänstern vinner valet. Mm. Och då hade 48% sagt att de tror att det kommer bli en ökad migration. Mm. Och det där tycker jag är spännande när Magdalena Andersson har ju en väldigt tydlig inriktning. Hon är noga med att hon vill ha en stram invandringspolitik. Det ska vara stram migration och hon har upprepat det så ofta så att det är karbonpapper i munnen kan man tro. Men då är det 48% som tror att hon kommer misslyckas med det. Och jag tycker det är lite intressant att klura på vilka 48% tror det. Är det de 48% som inte har några problem med att det blir en ökad invandring, eller är det Tidöväljare som tycker att som förutser det? Alltså vilken är gruppen som förutser det och inte? Mm. Vilka tror inte att det blir en ökad migration och sådär?
Och vad har klurandet landat i, så att säga?
Nej, men klurandet har landat i, när jag har suttit och tittat lite på det, så det är mest att de här 48% har ju helt rätt, såklart. Centerpartiet vill ha en ökad migration, de vill framförallt ha ökning inom arbetskraftsinvandring, men även FN-kvotflyktingar vill man gå från 900 till 5000. Och Vänsterpartiet vill ju se en total genomlysning av hela migrationspolitiken. Likaså Miljöpartiet är inne på den linjen. Så att det är ju rätt som de har. Sen vilka som tycker så, ja.
Men vad tror vi om det? Om det finns en motsättning inom oppositionen som då kan vara ett framtida regeringsblock redan då i höst. Vem vinner den fighten om migrationen? Vad tror du, Sofia? Blir det sossarna eller blir det stödpartierna då?
Nej, det blir självklart stödpartierna, för att någonstans handlar ju politik om vilka prioriteringar man har och hur dyra olika frågor blir. Och Magdalena Andersson kan ju säga att det här är en viktig fråga och sådär, men när hon också behöver förhandla om kärnkraft med miljöpartister och företagande och så vidare, så att det finns saker som kommer, välfärdsfrågor som kommer högre upp på den socialdemokratiska dagordningen som är dyrare för dem att sälja än migrationspolitiken. Så jag tror absolut att man kommer med sig. Mm. Och lyssnar man på vad Magdalena Andersson faktiskt säger, så har hon blivit mer och mer undvikande i sina svar kring frågor om det. Jag lyssnade på henne i SVT igår där hon var mycket otydlig kring hur formbar hon skulle vara i migrationspolitiken.
Vad tror ni andra, en eventuell migrationsstrid inom vänsterblocket? Vem är det som drar längsta strået där? Vad tror du, Tove?
Jag gör nog en annan bedömning än Sofia. Jag tror att Socialdemokraterna är mycket, mycket medvetna om vilket pris de har betalat i rösttapp till Sverigedemokraterna för det de har gjort. Alltså när de lämnade den gamla järnaxelpositionen som de höll med Moderaterna, så har det ju kommit med ett väldigt högt pris. Så jag tror inte att de kommer att vilja backa från det. Sen är det ju klart att det de alla kan göra nu är ju på något sätt att utnyttja det faktum att vanligt folk upplever, och det har ju vi också artikulerat på den här sidan, att den här rimligheten som måste finnas. Man behöver ordning och reda, men det får inte leda till helt orimliga konsekvenser att vi investerar i människor som vi sen och liksom kostar på och bygger liksom förhoppningar och sen sparkar ut. Och där har ju Tidöregeringen backat och man ser över och sådär, men skadan är ju redan skedd opinionsmässigt, så att där kommer väl förmodligen oppositionsgänget att försöka utnyttja det så mycket man kan fram till valet. Mm.
Det leder ju fram till nästa fundering som vi också hade uppe under veckan. Det är ju det här som ibland pratas från vissa håll, att den diskurs, om man ska använda akademiskt ord, som etablerades efter flyktingkrisen 2015, där i princip alla då sa att vi ska inte tillbaka dit, vi ska återhålla migrationspolitik, vi ska även ha liksom hårdare tag i största i allmänhet. Alltså den har ju nu varit i 10 år, och 10 år är ganska lång tid i politiken. Att den nu kommer börja lösas upp, kanske inte så tillvida att man kan vinna väljare genom att säga att jag vill öppna för invandringen, men man vinner inga nya väljare genom att vara restriktiv, utan det är nya frågor och så. Tror ni det är sant, att det sker någon sorts vibe-shift där?
Ja, men jag hoppas ju, och det har vi har ju jagat liksom, den borgerligt ledda regeringen på att inte bara tala invandring utan skilja på vad som är vad, och att Sverige har ett behov av arbetskraftsinvandring, talangjakt, internationell talangjakt och allt detta. Det är en fråga, och sen är den andra frågan hur stort åtagandet kan vara för personer som kommer och som inte direkt kan gå in i arbetskraften, utan som det kräver jättemycket investeringar för att kunna göra anställningsbara. Och där kommer man ju att, det är en reell fråga, så den kommer inte att försvinna från bordet. Och i den meningen så är det väl välkommet med ett vibe-shift, om det innebär att vi kan ha en mer nyanserad och liksom tydlig diskussion med vad talar vi om nu för slags invandring och för slags migration.
Så Paulina, du var ju i högsta grad inblandad i det förra vibe-shiftet som skedde då för snart 10 år sedan. Står vi inför ännu en paradigmskifte, tror du, eller kommer vi ligga kvar där vi ligger?
Nej, jag hoppas inte det. Och jag menar, tänk vad vi har sett de senaste 3 åren kring de här antisocialt dominansbeteende kring Palestina-demonstrationer och försök att tysta och skrämma avvikande röster och sådär. Det är också ett uttryck för den migration vi har haft, den demografiska förändring vi har fått. Så att det är sen att brottsligheten inte är lika akut i människors medvetanden och därför inte är uppe på agendan på samma sätt, vilket också är liksom helt och hållet en integrationsfråga. Det är inte skäl att avskriva de här frågorna. De är i allra högsta grad aktuella. Vi ser dem i historien om Botkyrka, vi ser dem i S i Botkyrka, alltså. Vi ser dem i det som sker i Vänsterpartiet. Vi ser de här frågorna. Om man vill se dem, så finns de genomgående i några av våra största politiska frågor.
Mm. Sofia, du slutligen, vad tror du? Hur många kommer fortsätta vilja se det som Paulina gör det, och hur många kommer tänka annorlunda?
Jag vet inte. Jag tycker att det har varit det har hänt mycket i debatten kring det här sedan de så kallade tonårsutvisningarna började rapporteras om. Så att ja, nej, jag tror att det mindre och mindre lönar sig för Socialdemokraterna att prata stram migrationspolitik, och jag tror också det är därför man börjar luckra upp retoriken lite.
Vi får väl se, det här kommer väl bli en av lärdomarna när vi sammanfattar valet sen, så jag misstänker att vi kommer återkomma till det. Jaha, då är det dags att gå vidare, och då, bara kort, var ni uppe och såg matchen i natt? Tove, du var det?
Ja.
Paulina, du ser lite för pigg ut för att ha sett match.
Jag skulle se den, men sen så blev det inte
så. Okej. Sofia, du då?
Nej.
Jag har 3 barn under 4,5 år, så att jag har absolut inte gått upp klockan 1 på natten och tittat på fotboll. Nej.
Jag var uppe, jag orkade med första halvlek på tankesmedjan Timbros mingel, men sen då när det drogs mot paus, då åkte jag hem till mitt boende här i Visby och tittade på resten där. Men det blev ju bra till slut det där. Jaha, då har vi kommit till läget där vi ska prata om att jag poddat i veckan. Ja, det har vi redan nämnt. Det var ju inte som du brukar en kompott av bär och frukter från skog, trädgård och äng, utan ganska renodlad almedalsbrygd. Enbart kalksten och föga annat. Men det är förstås då ganska dagsaktuella poddar, men de är nog väl värda att lyssna på så där i efterhand. Kort, för mitt favoritmoment, så funkar en ledarredaktion. Tove, du och jag har plats den här gången. Varför var inte hela redaktionen på plats? Hur brukar det vara med politiska ledarredaktioner? Hur många brukar man ha på plats i Almedalen?
Och det skiftar jättemycket. Jag träffade vår koncernkollega Anders Lindberg. Vi har mötts i två seminarier bland annat. Och han var här och sprang runt, och precis som jag. Och skrivandet lämnade han åt sommarvikarierna. Mm. Så att, det ser väldigt olika ut. Vi träffade också Patrik Kronqvist från Expressen. Mm. Jag vet inte hur många andra av hans kollegor som var på plats. Men det brukar nog vara lite olika. I vårt fall så har vi ju både Peter och Mattias gått på semester och njuter av avståndet till Almedalen, tror jag.
Peter sitter på sudret och räknar pengarna, kan jag berätta. Hörrni, då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar Svar direkt, Almedalsspecial. För under Almedalsveckan är det ju viktigare än någonsin att kunna komma med rappa och tydliga svar. Annars blir man inte inbjuden till några skarpa paneler i framtiden, utan får nöja sig med att prata samverkan hos SKR. Jag kommer nu, liten demonmoderator som fakturerar 50 lax per panel, att presentera några Almedalsförslag för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än det tar att rulla ner för Hästgatan ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Höjt barnbidrag. Ja, det föreslog ju Ebba Busch redan i tisdags. Från dagens 1350 kronor per barn till 2000. En höjning med nästan 50% alltså. 16,5 miljarder kronor kostar det. Så tycker Busch och KD. Hur tycker vi? 16,5 miljarder till barnfamiljerna och till medelklassens ISK-konton. Är vi för mot till att svara direkt?
Mot.
Så ja, då får du som barn till mor till tre små barn börja plädera. Varför vill du inte ha de här pengarna?
Ja, när vi fick vårt tredje nu så sa vi att det var bra, för då kanske vi kunde med flerbarnstillägget få lite mer städhjälp. Finansiera den ökningen. Men alltså, det är väl mer att...
Jag tycker inte säkert barnbidrag... att det kommer sluta på plus.
Nej.
Har ni räknat på det?
Ja, vi har räknat på det. Men nej, men när det kommer till alltså barnbidraget som sådant, jag tycker det generellt är det är konstigt att ha generella bidrag som inte behovsprövas alls. Det är ju emot i grunden. Sen någonstans är det väl vettigt om man har ett allmänt bidrag. Alltså att det har ju inte indexjusterats på, jag tror det är 7 år. Så att någon form av uppräkning skulle det kanske vara. Om man nu ska ha barnbidraget så är väl det rimligt.
Men jag håller med Paulina. Det är ju fascinerande att tro sig kunna fixa bättre ordning hemma genom att föda fler barn. Alltså det känns som...
Det var mer, nu har vi tre. Ska vi försöka göra situationen lite mer dräglig då?
Ja, det har väl utmärkt. Vill Paulina eller Tove komplettera denna utmärkta plädering?
Ja, nej, men jag tycker att man ska ha avdrag på skatten i så fall. Det ska liksom så. Men att hålla på och dela ut generella bidrag till folk i allmänhet, på tal om integrationsfrågan och pullfaktorer och sådär, det tycker inte jag är bra.
Tummen ner på det. SD och Jimmy Åkesson, de ville förstås inte vara sämre när det gällde att ge den suburbana medelklassen vad de vill ha. De föreslår därför ett medborgarveto. Det innebär att en minoritet på 25% av befolkningen i ett visst område ska kunna stoppa nybyggnation. Detta för att stoppa den socialdemokratiska tvångsblandningen som SD varnar för och som socialdemokraterna själva är både för och emot beroende på dagsform. Så tycker de. Hur tycker vi? Medborgarvete mot nybyggnation. Är vi för något? Jag har svar direkt.
För.
För mot.
Ja, då får Tove som är odd man out här. Fundera.
Ja, nej, men jag förstår ju vad de vill säga, åstadkomma och vad de vill möta för opinion. Men jag tänker mig att det här inte kommer att stanna där vid. Jag tror att den här NIMBY-faktorn inte behöver handla bara om hyresrätter, utan kan komma och handla om det mesta faktiskt. Så att, ja, jag är mycket skeptisk.
Sofia, varför är det här den bästa idén sen rostat bröd?
Jag är lite tveksam. Jag tycker att det är, man köper ju eller väljer ett bostadsområde av en anledning, och att man då vill ha någon form av röst i hur det ska utvecklas tycker jag är sympatiskt. Sen har jag sett kloka människor säga att det här är dumt för bostadspolitiken i stort. Vi bygger för lite som det är. Så att jag är väl lite kluven, men jag är spontant känslomässigt positiv till att man ska få en större inflytande över sitt närområde.
Lite folkpartistiskt där. Ska vi ta en mer tydlig ja-röst då, Paulina? Varför är det här så bra?
Därför att det som Socialdemokraterna planerar att göra, det är ju, de har en föreställning om att de kan liksom bre ut utanförskapet över större områden. Och då kommer de här problemen att avhjälpas. Mm. Och det som i själva verket kommer att hända är att det krävs inte så mycket sociala problem för att välfungerande områden ska bli mindre välfungerande. Alltså, det handlar om att så här, ska det få finnas områden där det inte hänger gäng i gångtunnlarna, eller ska inte det få finnas överhuvudtaget? Mm. Och där tror jag att det är rätt viktigt för många människor och deras livskvalitet att det ska få finnas kvar områden som fortfarande är välfungerande. Där man inte behöver ta hänsyn till olika klankonstellationer när man i olika sammanhang, eller där man inte behöver vara orolig, på tal om det vi pratade om rån och sådär, när barn leker ute för att de ska socialiseras in i en gängkriminalitet som frodas på gården till exempel. Själva grundidén att det går att bre ut alla de här problemen som vi känner från utsatta områden, i att de kommer försvinna om vi brer ut dem, den är felaktig. Det som kommer hända är att de sprids, och det vill vi inte.
Tack för det. Vi tar en sista. Socialdemokraterna, de vill införa en ny typ av pension. Det kunde Magdalena Andersson berätta igår. En arbetarpension, som de kallar det. Inte för alla, utan den ska vara behovsprövad och ska kunna sökas för riktåldern för de som av olika skäl inte kan eller förmår arbeta så länge som krävs. Magdalena Andersson har lyft upp exempelvis undersköterskor, lagerarbetare och elektriker och menar att de inte, som hon uttryckte, ska straffas med en lägre pension för att de inte orkar arbeta till pensionsåldern. Så tycker hon, hur tycker vi, en arbetarpension? Är vi för eller mot? Eller svar direkt.
Mot.
Mot.
Mitt emellan, mot. De andra som mot. Det blir...
Du är verkligen folkpartist. Nej. Då vill vi höra från Tove, varför var det här dåligt?
Därför att jag ser det som ett politiskt ingrepp på att diskutera liksom lön och villkor. Och det är frågor som jag tycker ska skötas i förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Och där behöver ju i så fall då facken för de här yrkesgrupperna som, där det är mer fysiskt belastande, behöver liksom ha med i diskussionen och kanske hitta sätt att växla ökad produktivitet mot också möjligheten att kunna gå tidigare och sätta undan, och vad man kan hitta för olika lösningar.
Nu, barn, får ni lära er hur proffs jobbar. Att säga att det här är en fråga för parterna, det är så här stjärnstopp ungefär för oss som är lite dummare än vad Tove är. Så att det är mycket bra skött, Tove.
Ja, men också rätt viktigt. Antingen så har vi ju den svenska modellen. Nu är den redan befläckad av till exempel lagen om anställningsskydd, som blir en liksom, ja, skapar ganska mycket problem. Men vi ska ju inte ha fler sådana ingrepp. Då får man ju gå över till någonting annat.
Jag menade inte att skämta elakt med det, utan du gjorde helt rätt. Det är bara det att parterna, bara rent där så stänger ju så här 98% av. Okej, du vann diskussionen. Du nämnde parterna. Paulina vet vad jag menar här.
Jag vet precis vad jag tänker på amerikansk politik och så här. Nej, men det där är ju upp till delstaterna. Mm.
Vi går vidare. Och nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Äntligen. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det är ju ett kärt sommarmoment det här, då vi ger våra ledarskribenter några nätta juninötter att knäcka på sin väg mellan hammocken och aperollen. För nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma som inte blev inbjudna till Milton Labs mingel igår kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Paulina och Sofia, då är ni just smartare än ledarskribent, och då minskar snabbt era chanser att få några inbjudare överhuvudtaget i Almedalen, för här får man inte vara för smart. Senast var det ju precis före midsommar, känns som en evighet sen. Paulina, du vann, va?
Ja, men jag tror
och
det.
Och Peter var sur.
Mm,
spännande. Vi ska vara lite noga.
Han slängde ut radion. Ja,
precis. Jävla public service, jag ska aldrig vara med mer.
Exakt så.
Vi ska vara lite noggrannare med reglerna idag eftersom vi har en debutant med. Sofia, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen eller läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och då riskerar man dessutom minuspoäng. Man har då förstås bara ett svar per fråga. Och vinnaren får äran att har jag inte kommit på någonting att åka till Almedalen med mig nästa år. Är ni med?
Ja.
Ja. Efter Epi så ska jag lyxa till det med att äta lunch och är därför i hög fart på väg mot en typisk almedalsk lyxlunch.
Så då är då frågan, ni har ju förstås, ni följer ju alla Anders på sociala medier. Vad åt han till lunch igår som var den här, enligt hans då, typiska almedalska lyxlunchen?
Paulina.
Paulina?
Han gick och tog en sån här gratis macka på ett seminarium.
Det var fel.
En wrap, liksom.
Det var fel. Man kan ju inte göra det. Tove, kan du gissa? Du har ju ätit en del luncher. Sofia kanske kan gissa.
Lyxlunch. Alltså jag tänker att han var ironisk då.
Ja, du misstänker det?
Men jag misstänker det.
Får man gissa igen och igen tills man har kommit fram till det?
Men det är ju kul, så gissa en gång till då, Paulina.
Nej, men jag försöker tänka vad jag själv har ätit än. Men saffranspannkaka?
Nej, svaret ska vi lyssna på här. Ja, och nu framgick det kanske inte vad det var, men vad vi hörde var alltså då två rostade brödskivor som kom upp ur en brödrost. Han åt alltså rostat bröd igår.
Mm, men det är lyxigt ändå.
Det är väldigt lyxigt. Hörrni, ni har varit jätteduktiga. Vi tar några Almedalsfrågor till. 2010 gjorde Gudrun Schyman stor PR genom att bränna pengar i Visby. Det minns ni kanske. Hur mycket pengar eldade
hon? Tove.
Tove?
100 000 kronor.
100 000, då går du upp på 2 poäng. En sista fråga. Det är en ja-nej-fråga. Bara en får svara. Minuspoäng delas ut. Är det lagligt att förstöra svenska pengar?
Paulina.
Paulina.
Sofia.
Paulina först.
Nej.
Där rök en poäng. Numera är det faktiskt det. Det är enskild egendom.
Jaha, men sen.
Så det slutade du på 3 poäng. Men du vann ändå. För Tove hade 2 poäng och Sofia bara 1 poäng. Ja. Sofia, tänkte du svara rätt?
Jag skulle ha svarat ja. Ja.
Det hade varit helt rätt. Men,
Jaha, så det kan man göra nu för tiden?
Ja, är du sugen?
Nej, men alltså... har du att göra med att folk inte har kontanter ändå? Det spelar liksom ingen roll.
Det har nog med den allmänna förflackningen av samhället att göra, tror jag.
Att folk har blivit slappa.
Ja. Jag tyckte ändå att den där Schyman-PR-kuppen den var intressant därför att hon brände ju pengar bokstavligen och man kunde ändå diskutera hur många som billigen brände pengar under den där veckan på andra sätt. Så att det blev
lite poängen kanske.
Men det är ju någonting ohyggligt provocerande.
Ja, vi pratade fortfarande om det 16 år senare.
Ja. Alltså, man glömmer ju inte det. Det är ju ett sånt här Almedals händelse som är oförglömlig. Mm. Och påminner om att det finns tabun även i vårt samhälle. Det var ju ekonomer som började räkna på det. Och vad händer egentligen när man bränner pengar? Vart försvinner värdet och sådär? Men det är ju så här, man har en mycket stark känslomässig reaktion på att det här är fel. Så här får man inte göra.
Så är det. Hörrni, vad synd att vi inte fick möjlighet att utnyttja utslagsfrågan. Den var vad badtemperaturen på Visby havsbad är just nu. Men det kan jag ju avslöja, det är 18,9 grader. Jag kommer inte använda den senare. Så att, högsta grad badbart tycker vi som är vana vid Stockholms skärgård. Jaha, grattis Paulina. Almedalsprinsessa, smartast i Almedalen.
Mm. Det är vad man alltid har drömt om.
Det är väl vad du alltid har varit, intressant.
Äsch.
Äsch du. Tove, det här var vad jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Jag tycker vi är extremt nöjda.
Det här var vad jag hade att bjuda på den här veckan. Är vi nöjda med det?
Ja, det är vi. Och nu blir det lite sommarmode. Ska du berätta om det?
Ja, det kan vi göra. Det är så att de dagliga poddarna som vi körde nu, det var lite special för att det var Almedalen. Men nu går vi in i den riktiga sommaren framöver. Och kommer bara ha fredagspoddar. Men det innebär ju då att ni kommer få höra mina kollegor varje vecka. Och dessutom kommer Sofia och senare andra sommarvikarier också få med. Så det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Och sen i augusti, ganska tidigt i augusti, kommer jag vara igång med dagliga poddar igen. Och då blir det ju valrörelse för hela slanten såklart.
Just det. Och då ska jag också passa på att säga här, med anledning av valrörelsen så är det så att poddens lyssnare, ni kan då faktiskt få läsa oss 3 månader gratis om ni går in på vår länk som heter svd.se/testaledare, så har vi då möjlighet att fram till valet så kan man få 3 månader gratis och prova på och ta del av det vi skriver i tidningen.
Och länken en gång till, Tova.
svd.se/testaledare.
Precis. Varmt välkomna att gå in där. Ni vet att när vi låser upp sajten, då är det skarpt läge. Det är inte som DN som gör det för att någon hade hittat en flugsvamp i trädgården, utan vi gör det verkligen på allvar. Jaha, men då säger jag stort tack till Tove Livendal för att du medverkar idag.
Tack ska du ha, Andreas.
Och stort tack till Paulina Neuding för att du medverkar idag.
Tack så mycket.
Och förstås stort tack till Sofia Ek Hallonqvist för att du medverkar idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Du gjorde en strålande debut, ska jag säga.
Med undantag för ett förutmjukande quiz.
Så känner vi alla. Även de som vinner quizet är ju på sätt och vis... Det här är ett spel man inte kan vinna. Man är förutmjukad från början. Liksom.
Man är en förlorare även om man har vunnit.
Precis.
Man är förlorare för att man får vara med.
Precis, det är motsatsen till ring så spelar vi.
Det var kul att komma fram. Men stort tack förstås också till er som har varit med och lyssnat på oss den här veckan. Men nu signar vi av från Almedalen för den här veckan. Stort tack för att ni hängde med oss. Och det ni har lyssnat på under veckan, det är förstås Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden när vi drar igång igen efter sommaren. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att ni får en riktigt, riktigt skön sommar och att vi hörs snart igen.